Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är avsnitt nummer 180 och det är 15 april när det här spelas in. En och annan kan ju fundera på, det är Johanna som brukar köra inledningen. Hon är en upptagen kvinna. Hon hann inte med då. Vi vill ju gärna skjuta ut podden på torsdagar så att ni får sakna henne ända fram till nästa vecka, vilket är bra för då kommer ni lyssna på nästa avsnitt direkt. Det kommer ut nästa torsdag. Den här gången så kommer ni inte bara behöva dras med mig. Jag har fått med mig två kollegor från Börsveckan, Gabriel Iskander, chefredaktör, och Lars Frick som är analytiker, skribent på Börsveckan, för att prata lite mera om börsen i det här avsnittet. Så att, varmt välkomna hit, kul att ha er här.
Tackar.
Det låter formellt, vi bubblar ju aktier vid kaffemaskinen när jag kommer in och liksom stöter och blöter mer ändå. Men det är väldigt kul att ha med er i podden också.
Kul att vara här.
Ja, en premiär för mig, eller? Nej, jo, ja.
Ja, du har ju varit med i ett antal olika format, men kanske premiär i Avanza-podden.
Ja, precis.
Om det är så, grattis och varmt välkommen hit. Det banner mig på tiden. Jag tror exakt. Någonstans också, som sagt, vi kommer prata mycket börs. Börsen är het, ni har pressläggning. Varje torsdag så sitter ni sent på kvällen här på Avanza och jobbar in i det sista för den här tidningen Börsveckan som kommer varje lördag. Så att, tack för att ni kom hit. Därför kommer det bli ett avsnitt i ultrarapid, men... Vi börjar med det mest intressanta.
Eller kanske tvärtom. Inte ultrapid, utan ultrafart.
Ultrafart.
Vi kör så det ryker.
Lars, hur ser ni på börsen just nu?
Ja, eftersom du ställer frågan till mig då. Jag får väl helt enkelt sälja mig till skaran som tycker att det är fascinerande hur otroligt snabbt världens ekonomi har återhämtat sig. Och börsen som ledande indikator har ju förstås återhämtat sig än snabbare. Small cap och cykliskt har ju varit succé de senaste 12 månaderna. Och ja, som det visar sig på goda anledningar, stimulanser och allt annat har gjort att nedgången blev inte alls så lång och svår som vi trodde, utan tvärtom kanske till och med har gett ännu mera så att säga glöd i brasan eller ved på elden eller hur man ska uttrycka det.
Vad säger du, Gabriel?
Nej, men jag håller med Lars. Det var ju ett väldigt speciellt år vi hade 2020 med pandemin och allt vad det innebar då. Men sen så är det så att årets uppgång är ju driven framförallt utav bolag som inte riktigt hängde med under 2020. Vi pratar oftast om value-bolag eller liksom bolag inom den cykliska sektorn, och bank har ju varit en viktig draglok här. Man ser ju på utvecklingen för OMXS30 som har varit väldigt stark, och man märker att det är också en bred uppgång. Alltså initialt så var det ju finans och cykliskt som drog, men nu mot slutet så ser vi att även fjolårets digitala vinnare har ju kommit igång ordentligt, så att, och det är också kul att vi har fått se flertalet omvända vinstvarningar här i slutet inför Q1-säsongen från olika branscher. Det har ju varit allt ifrån verkstadsbolag till bilförsäljning, Bilia, Volati som är ett litet konglomerat inom industrisektorn. Ja, till och med inom klädhandel är det full fart. Boost kom ju med en omvänd vinstvarning som var riktigt, riktigt stark.
För vilken gång i ordningen? Det känns som att de prenumererar på den, ja. Även Zalando.
Ja. Ja, men så är det.
Det är en bra spaning tycker jag, Gabriel, att det är inte så att vi ser att någon specifik sektor har gynnats. Vi har pratat mycket om covidvinnare och covidförlorare det här året av naturliga anledningar. Men jag tycker det man kan se här är ju att återhämtningen kommer väldigt brett, och det tror jag är ett budskap man ska ta till sig. Att det handlar inte så mycket om att leta sektorer nu, utan nu är det mer. Man kan titta överallt och hitta bra bolag och bra aktier.
Och nu kommer ju även ABB med omvänd vinstvarning, även Avanza den här veckan. Så var en kollega vid kaffemaskinen som sa, Niklas, vi måste ju vara det enda bolaget någonsin som har gått ner på omvänd vinstvarning. När vi stod marknadsförväntningar med 50%. Nåväl, vi ska inte kommentera vår egen aktie, men fortfarande ändå intressant. Det är ju hög tid för omvända vinstvarningar i och med att vi står inför rapportsäsongen och snart mitt i det. Lars, jag måste ändå bara plocka upp en sak nu när du är i studion. Du är ju liksom lite mer nischad kanske mot life science.
Precis.
Vi har sett ett AstraZeneca har lite tufft. Vi har sett, och kanske inte tufft operationellt fundamentalt, men just när det kommer till vaccinet.
Precis.
Och även Johnson & Johnson, eller de har fått smeknamnet Janssen i svensk media. Vad säger du kring det? Och dessutom, vad är din spaning på det här mRNA som är svårt till och med att säga för en lekman som jag känner är lite spännande?
Precis. Vad gäller Astra då, så redan från början så fanns det ju kanske inte frågetecken, men ändå lite tveksamheter, att man uppgav att immunitetsskyddet var rätt lågt, men så hade man hittat något specialfall då man ändrade lite timing och volym i dos, och då gick det upp, så att det var ju inte på samma nivå som Pfizer redan från start. Sen har det då dykt upp det här med biverkningar, och det är givetvis så att om man säger har ett nischat specialistläkemedel som ges till 10 000 patienter, betyder det att om det finns en risk på en på 10 000 att någonting allvarligt händer, så blir det väl ett fall då, inget mer. Medan vaccin då är ju förmodligen kanske den bredaste läkemedelskategorin som finns. Att det ska ju ges i princip till hela jordens befolkning. Och då kommer även extremt osannolika biverkningar att faktiskt inträffa. Och det är väl det läkemedelsmyndigheterna brottas med nu, att man får sätta någon sorts krasst nog då kanske, men ändå risk-reward kalkyl här, att ja, det finns en risk för allvarliga biverkningar, och i och med att det ges till så många så kommer de också inträffa. Men i andra sidan av andra vågskålen ligger ju det faktum att vi behöver vaccinationer nu för att trycka ner covid-pandemin då. Så det är ju någon lite reality check, att hur allvarliga är de här biverkningarna? Är det värt att liksom strypa en av de stora vaccinleverantörerna på grund av det här? Och det är väl det myndigheterna brottas med och verkar ha kommit fram till, att vi anser ändå att det är värt det. Och det tycker jag själv då, att jag skulle ta ett Astra-vaccin. Visst, det finns väl en pytteliten risk då att jag får en blodpropp, men det är väl förmodligen värt det i det stora hela sådär. mRNA, det är ju, ja, det kan bli en jävligt lång diskussion då, men
jag lutar mig tillbaka, jag vet att ni är tidspressade, men jag lutar mig tillbaka och önskar och hoppas.
Vi har ju alla ett litet DNA som snurrar runt i våra celler, och det där är inte en sån här passiv grej som är lätt att tänka sig, att det fanns en ritning som användes en gång när jag föddes och sen är det slut, utan hela tiden under hela vår livstid så används vårt DNA. Det ska produceras proteiner, och då finns det enzymer som går och klipper upp DNA, och sen så transkriberas det här då, och då blir det här det som kallas RNA. Att en del av DNA-strängen kopieras, säger nu behöver vi protein X för att göra någonting. Okej. Då kopierar man just den delen av DNA, och det är det som är en RNA-sträng som sen blir som en sorts förlaga till ett nytt då, DNA. Det kan vi förstås använda, att här har vi ju själva produktionsprocessen av vårt DNA, och vill man producera något så kan man ju gå den här RNA-vägen då. Alltså mRNA, messenger RNA, ja, anyways. Och det där är väl inte en jag ska inte säga att det är någon sorts nytt påfund, utan det är en rätt beprövad teknologi liksom. Och det tycker jag är intressant, att de här vaccinerna som finns nu på marknaden har ju lite olika ansatser, så att det finns ju flera vägar till Rom. Och det tror jag också är, utan att liksom ha några specifik kunskap om det här annat än min branscherfarenhet då, att det är också lite lovande i ett längre perspektiv, för jag tror att vi kommer behöva flera vägar att approchera den här pandemin. Så att ju fler vaccin som görs, säg att man får fallande resultat eller kommer en mutation som blir immunt mot någon vaccinsort. Ja, har vi fyra skott på mål är det bättre än ett och sådär.
Ja, men det låter spännande. Det känns som att man går in i så här kroppens fabrik och någonstans. Exakt, nu ställer vi om från lean production. Så nu är liksom rätt. Industri 4.0. Ja, och nu blir du stolt över mig, Lars. Jag har till och med sett en dokumentär om det här på Netflix.
Fan, mäktigt. Oj, nu sa jag fan i en podd här. Men, ja, förlåt.
Ja, men det är häftigt. Ja.
Men om vi backar tillbaka från det generella, gamla spåret, tillbaka till Astra specifikt. Dels så har ju nog inte vaccinet setts som en stor intäktsdrivare, delvis för att Astra valde att fram till ett visst datum, jag tror till slutet av sommaren, så ska man helt enkelt inte göra någon vinst på det då. Och därefter ska man ta ett beslut och sådär. Och även om man skulle tagit ut mer betalt för vaccinet, så är inte det en jättegrej för Astra. Så att siffermässigt inte någon jättebig deal, men förstås en stor prestigeförlust kanske. Vilket är lite synd. De var ju del i det här racet, att vi har ju ändå accelererat utvecklingen av vaccin till ner till ett år. Alltså om jag tittar på en lista över tidigare vaccinprogram, och då tror jag att nummer två, det var väl kanske 13 år som var det näst snabbaste då, fram till covid-pandemin. Så att man har ju gjort en fantastisk ansträngning som också burit frukt. Ja. Så det ska man väl komma ihåg, att det gäller att behålla perspektivet. Det här är ju, vi har aldrig sett där i mänsklighetens historia tidigare, modern historia, att vi kunnat utveckla ett vaccin så snabbt som vi faktiskt gjort.
Nej, för det är ju en del som menar på att det här har gått alldeles för snabbt, det kommer bli för mycket biverkningar och det här är inte bra, jag tänker inte ta det. Eller var väl kanske mer sådana diskussioner tidigare. Men sen inser man att vilket enormt teknologiskt språng vi har gjort. Och sista frågan på det här området till dig är ändå bara att, vad kan det här ge för ringar på vattnet framåt? Alltså inte bara ett coronavaccin, utan den här nya teknologin som inte är helt ny som du sa, men som ändå har tagit ett språng. Kan vi få se att det här hjälper till inom andra områden? För jag menar, jag tror att det var Pfizer-BioNTechs ordförande som sa att det här är det största som hänt sedan penicillin. Sen vet jag att det diskuteras, är det eller inte. Men vad kan det här leda till i förlängningen? Kan vi få någon ringa på vattnet inom andra områden inom läkemedelsindustrin?
Absolut. För jag tror också att det har spenderats otroligt mycket resurser på det här. Och vaccin har ju varit lite styrmodligt behandlat historiskt, just för att det är inte sett som ett lönsamt område. Det är bättre att utveckla cancerläkemedel eller vad vet jag, individualiserad medicin pratar man mycket om nu, där man kan ta ohemult betalt per dos och sådär. Så funkar det inte med vaccin. Så det här har blivit en sorts tillbakagång till kanske lite mer grundforskningsorienterad läkemedelsutveckling. Och det är jättebra, för nu finns den kunskapen. Och också kanske medvetenhet om hur dyrt det kan bli med en pandemi. Så att även om det inte finns en tydlig affärsmodell i att här utvecklar läkemedel för de här miljoner patienter där vi kan ta x betalt i doser, så förstår vi att samhällskostnaden är ju gigantisk om någonting sånt här händer igen. Och då kommer nog föras mer resurser till det här forskningsområdet, som i sin tur då kan användas även inom annan infektionsforskning. Så att det...
Någonting annat när man pratar om stora kostnader, det är ju om vi får en avslagen ekonomi under lång tid framöver. Innan vi satte oss i studion och spelade in det här, så intervjuade CNBC Larry Fink, som är vd på BlackRock, en av världens största kapitalförvaltare, näst största ägare på Stockholmsbörsen efter Investor. Han sa, jag är väldigt optimistisk till börsen just nu. Det är mycket större risk om det är så att vi får en avslagen ekonomi, det vill säga inte tillväxt kommande årtionde. Då blir det jobbigt med våra budgetunderskott. Det är tillväxten som ska ta oss ur det här. Är ni lika optimistiska här och nu? Jag vet att det är mycket stimulanser, penning och finanspolitiskt, men just det han säger, vi måste ha tillväxt, det måste liksom, kan det bli the roaring twenties, det har vi varit in på här i podden tidigare. Håller ni med honom?
Nej, men vi är generellt ganska optimistiska och positiva när vi blickar framåt här under 2021. Jag tycker att det finns ju flera saker som pekar mot att börsen kommer fortsätta vara starkare under 2021, och inte minst den här att samhällen öppnas upp igen och det konsumeras mer och folk kommer resa mer och så vidare. Det finns ju ett enormt stort uppdämt behov hos väldigt många människor och komma tillbaka till hur livet såg ut innan corona. Och generellt så har vi en positiv syn på börsen, men sen så gäller det att hela tiden också se till hur fundamenta utvecklas i de bolagen som vi tittar på, och det är det som vi ägnar det mesta av tiden åt, att se hur bolagen dels har påverkats utav corona, men även hur de kan tänkas utvecklas efter att coronapandemin ebbar ut. Och det är det som är det viktiga, och tillväxten i sig är ju det som driver en aktie framåt. Vinsttillväxten är det som i slutändan betyder mest för en aktiekurs. Det finns otaligt många empiriska studier som visar på det, och det är även vad min erfarenhet visar, att ser man till vinsttillväxt så så blir det sällan fel helt enkelt. Sen kan värderingen vara hög inom vissa enskilda segment och sektorer, men det är ju sällan det är värderingen i sig som knäcker en aktie, utan det måste ju till något annat. Och det där tror jag är en väldigt viktig lärdom att ta med sig, att de här digitala vinnarna som har varit under 2020, det är ju, finns ju väldigt mycket som talar för att även 2021 blir fantastiskt bra för dem och även framåt i tiden. Det här är ju oftast bolag som är framåtlutade, som har kunnat utveckla en digital plattform, en affärsmodell som fungerar i tiden, som ligger helt rätt i tiden. Och så att jag tycker att visst har riskerna ökat i takt med att många bolag har gått fantastiskt starkt under senaste året, men samtidigt så betyder det inte att bolagen bör säljas här och nu, utan man bör se till de olika förutsättningarna för varje enskild aktie. Det är det vi försöker reda ut varje vecka i tidningen.
Men tror ni på några permanenta förändringar, beteendeförändringar post-pandemic? Nu har vi ju hållit på och renovera hem och bygga altan och så där. Det gjorde jag i fjol, nu får man få slutföra det i år och så där. Men sen är det ju enorma prisökningar på det mesta inom bygget, 15, 20, 30, 40, 50%, det mesta utom gips, och sen så fick vi Evergreen i Suezkanalen som försenar våra cyklar och allt vad det kan tänkas vara. Men det är ju förvisso övergående såklart. Men vad tror ni kan liksom permanenteras efter, liksom när vi lämnar pandemin?
Ja, det är... Jag tror du nämner ett par bra saker, att just nu är det ju mycket flaskhalsar som gör att prisutveckling och marginaler kanske är onaturligt höga, men definitivt finns det ju en långsiktig komponent. Vi har lärt oss att handla mer online, framförallt tror jag att de människor som kanske inte varit så aktiva online tidigare som nu tvingas göra kommer stanna kvar på nätet, så att man har attraherat helt nya kundsegment. Arbetsmässigt, vi vänjer oss vid att arbeta på distans. Det kommer ju liksom, varför skulle det där förändras bara för att pandemin då ebbar ut? Utan, ja, det är klart att vi kommer tillbaka i kontoret i större utsträckning, men inte så. Så det man kan se, det är väl framförallt tycker jag att onlinebolagen känns ju som nästan en platityd att säga då, men bolag som har en verksamhet online kommer ju bestå som vinnare. Det har accelererat en tidigare trend.
Och där pratar vi om någonting innan vi börjar spela in den här podden också. Ja. Ni sa att visst, online växer kraftigt, absolut, och 85% av svenskarna e-handlade i fjol. Inte alla, men de flesta. Och många har liksom, ja, men hittat, man vill ladda ner mobilt bank-ID och man kanske har pratat med barn och barnbarn via FaceTime eller Instagram och sett bilder och allt vad det kan tänkas vara för att hålla kontakten. Vi har fått ett enormt digitalt språk. Men då sa ni ju också att man kan inte ta en skitprodukt och sälja den online och tro att det ska bli en fantastisk succé. Vad är det som gör att man lyckas online i er mening då?
Ja, också förstås en väldigt bra fråga. Men jag tänker mig att ta ett extremexempel, att man pratar om såna här varor som produceras och konsumeras i samma tillfälle, säg en restaurang och sånt där. Där kanske online-verksamhet inte ger så mycket. Ja, man kan få lite mer take-away-orders, men mer är det inte. Eller om man i grunden har en rätt trött produkt. För att, vad betyder att gå online? Det är det jag tycker man ska tänka på. Att det betyder att jag plötsligt når en mycket större publik. Och vad är fördelarna då? Det kan till exempel vara, jag tycker själv att, om jag ser till mitt eget beteende, att produkter som jag har ändå en hygglig kännedom om, säg om jag ska söka på en friluftsprodukt och ett intresse som jag har, då vet jag ungefär vad jag söker, och då är online fantastiskt, för då kan jag gå till den bästa leverantören. Är det mer nischade produkter, handlar det också ofta om att det är produkter som inte är tillgängliga i fysisk handel. Om man bor framförallt kanske i en mindre ort, det finns kanske inte en klätterbutik i en mindre ort. Jag måste gå online. Så där finns det ju otroligt tydliga fördelar med onlinehandel. Kanske produkter då som är mer där det finns en bra tillgänglighet fysiskt. Och då blir inte det här steget så stort. Och det är väl det där jag tycker att nu har det blivit lite grann som att allt som har online-stämpel på sig får dubbelt så höga multiplar som allt annat. I många fall rättvist, i många fall absolut inte. Så att när man utvärderar ett onlinebolag tycker man ska utvärdera det som om det vore en fysisk handel också. Att är det här en bra produkt? Vilket mervärde finns det av att nå en större potentiell publik? Det är också dessutom rätt dyrt att gå online. Att om man tittar på de stora bolagen så pratar ju alla 100% om marknadsposition. Man vill vara nummer ett för att man vet att då får du en väldigt stor marknad. Nummer 2, 3, 4 och 10 får nästan ingenting. Vilket också betyder att du måste investera otroligt mycket i marknadskommunikation, knyta till sig, vad vet jag, influencers eller whatnot. Liksom. Så det är ju inte så att alla vinner, utan det är snarare tvärtom där.
Jag tycker det är en oerhört intressant spaning det där med att om det är en online, en näthandel. Tänk dig liksom så här, hade den här varit lika intressant om det hade varit en fysisk handel? Någonstans
ja, lite grann. Bra bolag är ett bra bolag. Finns det online, toppen. Men det kanske är ett bra bolag ändå. Och vice versa. Är det här en halvtrött produkt? Ja, då skiter jag i faktiskt i om den finns online eller inte. För jag tror inte det kommer flyga ändå.
Nej, men det är lite grann maten först och lördagsgodiset sen. Det är förmodligen det är ganska logiskt, men det är ändå ganska nyttigt att höra det. Jag tycker faktiskt. Det var väldigt, väldigt tänkvärt. På det temat också, jag intervjuade Kinneviks vd Jorgi Ganev här för en tid sen. Och då pratade vi ju om den omtransformationen som sker i Kinnevik just nu. Där man mera fokuserar på både mat online, men även på digital hälsovård. Hälsovård och digital hälsovård. Mm. Och det här är ju två väldigt stora trender. Jag tänker på det ni säger med mat online etc. Nu är Kinnevik lite för stort bolag kanske för just Börsveckan. Men kort ändå, för de kommer också till podden och prata om den här sakutdelningen nu av Zalando som kommer att stöka till det. Det är lite komplext och sådär. Så du som lyssnar på det här, snart kommer de att förklara förhoppningsvis allt om man behöver känna till. Har det blivit mer intressant nu?
Men jag tycker Kinnevik, det hedrar dem att de vågar kliva in i den här sektorn. Och de var ju bland de första som gjorde det, bland de här stora investmentbolagen. Och man sålde av sina tidigare kassakor och gick all in i bland annat Zalando och många andra nischade e-handlare och så vidare. Och jag tycker det är fantastiskt att man vågar ta det här klivet, och de har ju onekligen visat också att de kan skapa väldigt mycket värde åt sina aktieägare genom att vara pionärer i det här segmentet. Och nu blir det väldigt intressant att se vad de ska göra härnäst här, men det är ju uppenbart att de har velat gå in lite ännu mer inom e-hälsa, som jag personligen tror kommer bli nästa stora megatrend så att säga runt om i världen.
Att jag håller med om att e-hälsa är superspännande. Också för att alltså vårdens resurser är begränsade. Och vi ser att andelen som läggs på vård i relation till BNP tickar långsamt men ändå stadigt upp. Någonting måste ske. E-hälsa är ju nästa stora grej. Och jag tror att e-hälsa är väl idag där kanske konfektionshandeln var så här, sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Men tänk sig Bo.com. De var ju lite före sin tid.
Precis.
Det blev en så här enormt överlastad sajt som blev helt oanvändbar. Det var ingen som var van att köpa kläder på nätet. Så det blev pannkaka. 10 år senare, 20 år senare så är det comme-il faut. Så att det kanske man också ska tänka på som investerare, att nu finns det 1000 bolag inom e-hälsa och några av dem kommer bli fantastiska vinnare, definitivt inte alla. Så att man får se mognadsfasen här, och vi är precis i början på S-kurvan.
Precis.
Men jag tycker att det här, men jag har en Apple Watch nu och den håller koll på mig och den säger att jag ska stå och den säger att jag ska andas. Jag har andas 60 sekunder taget en gång sedan januari, så att jag får ont i magen varje gång den påminner mig, för då inser jag så här, okej, jag har haft tid att andas djupt i en enda minut en gång sedan januari när jag köpte den. Men också att stänga ens ringar och man kan utmana kompisar och man ska upp i ett visst antal kalorier och allt det där på idag. Den får mig att träna mer. Jag hade velat ha ett bolag med en SaaS-modell. Visst, jag kan betala en slant varje månad och jag har en dashboard. När ska jag äta? Vad ska jag äta? Hur länge ska jag sova? Etc. för att kunna optimera. Och då kanske man får för mycket data. Det kanske finns en nackdel i det hela också. Men lära känna mig själv bättre. En digital PT helt enkelt. Men det här är ju superspännande. Nu är det ett litet sidospår förvisso. Vi får backa snabbt tillbaka. Men Ni säger att det med hälsa är intressant. Vi har sett en jätteaffär i veckan med Nuance som Microsoft drömde till. Det här trodde man att Apple skulle köpa redan i början på förra årtiondet. Nu köper man det här, man är inom telemedicin, artificial intelligence, buzzword, och röstigenkänning. Och också för läkare, jag har förstått att det är varannan läkare i USA som använder deras teknologi, för när man pratar med patienter så transkriberar det här programmet direkt in i journalen, mindre admin, mer att träffa patienter. Apples vd Tim Cook sa i början på januari 2019, när vi hade haft techfrossan 2018, när den stod ganska lågt, är det någonting vi vill bli ihågkomna för, så är det vi kommer att göra inom hälsa. Så att onekligen, big tech är ju superintresserade av det här med hälsa. Det låter som när jag lyssnat till er också, att det här är det ni verkligen tror på för framtiden.
Ja, men återigen då med brasklappen här, jag tror att vi är i en väldigt tidig fas, så att nu ploppar det upp massa bolag och det här sålla agnar från betet, det kommer sen, så att det finns rätt mycket förhoppningsbolag och en otrolig konkurrens också, för att i vissa delar av den här med e-hälsa, personaliserad medicin och så här, så är ju inträdesbarriärerna rätt låga, alla kan ju knoppa på en app och så här. Det mäter ditt blodtryck eller din puls och vad det nu är, och så får du någon sorts meddelande och så där. Det är inte så komplicerat då. Och jag tycker också en intressant del av, så när internet kom, då handlade det ju väldigt mycket om så här business to consumer. Oj, nu ska vi träffa hela världen här med vår butik. Och kanske har den största transformationen varit så här business to business. Hur företag gör affärer med varandra. Det som internet har slagit på så många sätt som vi inte kunde förutse. Och det tror jag också är någonting att ta med sig. Att det är rätt svårt att se idag så här, vilka av de här alla tusen spåren kommer bli framtidens vinnare. Det kanske är mycket mer telemetri och diagnostik snarare än det här med att man har en personlig coach där det stora värdet finns. Jag vet inte. Så att det finns en stor osäkerhet också. Så att som investerare är det lite svårt. Då får man väl helt enkelt kanske ta lite mindre poster i flera bolag. Ett ganska trött och tråkigt råd, men ändå, jag kan liksom inte ge någonting annat än.
Det är lite det Kinnevik gör också. Ja. De har ju en ganska bred palett av olika typer av digitala bolag. Så att,
Varför förändra en klassiker och ett vinnande koncept?
Exakt.
Ett tecken på att man har roligt, det är när man har med sig 16 punkter i en podd och man har betat av en efter en halvtimme. Eller nästan en halvtimme. Vi har någon fråga till som vi bara måste hinna med, men det är så oerhört kul att ha det här. Men OMXS30, PRO-ligan på börsen, har ju gått väldigt bra i år, upp en bit över 20% som mest, inklusive återinvesterad utdelning, näst bästa indexet i världen. Men ni är mera för small caps och mid caps, ja, säger Lars. Men Lars, ni är ju lite mer åt de mindre och medelstora bolagen. Är de lite grann ute i kylan nu? Man brukar säga att de här drar växelvis. Hur ska man tänka kring de lite mindre bolagen nu?
Nu har det varit så att storbolagen har ju agerat draglok initialt, men jag tror ju återigen, det är kanske lite tjatigt och repetitivt, men vinsttillväxten är det som kommer avgöra i längden. Sen har vi ju sett att det har blivit en, det var ju en ganska stor skillnad i när man tittar på värderingen inom olika typer av sektorer. Om man tar bank till exempel under 2020 som var helt i frysboxen kontra nu med, så att säga, delvis på grund av lite stigande räntor, vilket har gjort bank ännu mer attraktivt för vissa investerare. Men jag tror ju på det här med att man ska titta på vinsttillväxten, och jag tror fortsatt stenhårt på att det är inom small och midcap som man hittar de största vinnarna där. Det är svårt för stora bolag och så att säga bli än större, men det är mycket lättare för mindre bolag och dubblas i storlek och därmed kunna uppvisa en god vinsttillväxt då. Och tittar man på OMXS30 i sig, så är det ju inte, jag menar, vi har ju som ett stående tema då i tidningen, så har vi uppdaterade estimat kring de bolagen som ingår i det här indexet, och nu har ju Evolution kommit in i det prestigefyllda indexet då, och påverkat siffrorna också ganska rejält med sin höga vinsttillväxt och delvis också höga värdering. Men tittar man som ett snitt, så är ju P/E-talet strax under 20 för 2021, och här så förväntas vinsttillväxten uppgå till ungefär 13% som ett slags genomsnitt då. Min känsla, utan att ha studerat det här i detalj, men när vi tittar på de här bolagen som vi gör löpande varje vecka, så I de bolag som vi köpstämplat de senaste, säg 2-3 månaderna, så ser vi betydligt högre vinsttillväxt oftast än de här 13%. Även om det kan skilja sig åt väsentligt då givetvis, men jag tror ju att om man gräver lite djupare i de här mindre listorna så ser man nog lite bättre vinsttillväxt generellt sett också.
Vilken typ av bolag är ni favoriserar lite extra mycket just nu?
Vi tittar ju på alla möjliga typer av bolag. Vi tittar ju även på large caps emellanåt, men tittar man på de senaste köpråden som vi har haft i tidningen så har vi ju haft allt ifrån Desenio som är en nykomling på börsen, e-handlare. Vi har haft Bygghemma som vi köpstämplat tidigare också, som vi gör. Vi ser fortsatt bra möjligheter för den aktien, men vi har också haft lite större, stabilare bolag som Attendo. Vi har haft KRM, fastighetsbolaget. Så att jag tycker mig se att det är ingen tydlig sektor vi favoriserar, utan jag tycker det finns köpvärda bolag inom i princip alla sektorer.
Kort input där på Corum och Klövern då, när Rut Granhult har tagit ordförandeklubban i Castellum. Ja. Påverkar det bilden på något sätt för Corum?
Ja, men vi har ju en liten spaning i att vår bedömning är att Castellum förmodligen förr eller senare kommer försöka ta in Corum också. Vi tror att det är Rutgers plan på lite sikt. Nu var första steget att konsolidera och slå ihop Klövern med Corum då. Och nästa steg kan bli att Castellum köper upp Corum. Det finns tydliga synergieffekter med det, så att säga, synergivinster så att säga, att det är ju mångt och mycket samma typ av fastigheter, tunga inom kontor, industri och så vidare, så vi får se, det är en kul spaning, men man vet aldrig. Rutger är ju opportunistisk och han ser han uppsida med en sån affär, då kommer han slå till. Inte minst nu när han har kontrollen över Castellum.
Ja, det är spännande faktiskt. Det är kött och blod också på börsen, inte bara siffror.
Så ska det vara. Hörrni, förutom kött och blod på börsen, någonting annat som trillar in nu, det är både monsunperiod på börsen, det regnar pengar, vi har en renässans för utdelningar. De torkade ju upp ganska mycket förra året. Det var som ett lamm i papper på börsen. Ja. Men nu är vi ju inför rapportsäsongen då. Vad tittar ni på extra mycket?
Jag tror och tycker mig dessutom se att en trend som kommer och som kommer tillta är att vi ser bättre lönsamhet. Visst, superkonjunktur och på något vis bromsen släpper, så det betyder förstås högre tillväxt i år än i fjol. Men framförallt tror jag att den stora vinsteffekten kommer vara att bolag har under 2020 dragit hårt i bromsen, sparat, effektiviserat och så vidare. Man har fått ner kostnadsbasen. Också förstås med ett självklart mandat. Att det är ju ingen som ifrågasätter ett sparprogram 2020 under en pågående covid-pandemi. Så att när väl tillväxten kommer tillbaka lite grann så gör man ju det med en kostnadsbas som är helt annorlunda än i fjol. Och det kan bli väldigt stort genomslag på lönsamhet då. Så det tror jag är någonting vi kommer se mer av.
Tror ni att analytikerna är lite för försiktiga? Just för att förra året så släckte man lampan för världsekonomin. Det gick knappt att veta någonting. Det är klart, som enskild sparare, då har man en liten edge där. För då kan man säga, det är mina pengar, jag har ingen att stå till svars för. Kasta in så mycket som gick liksom när det är riktigt mörkt och surt. Men som förvaltare funkar det ju inte riktigt så klart. De kan ju agera på ett annat sätt privat. Men på jobbet så det blir lite tuffare.
Ja, det är ju rimligt också. Jag tycker money management och liksom varsam med andras pengar är någonting positivt. Så att jag skulle ju då, jag tycker att det är bra att fondförvaltare kanske inte är så super opportunistisk, utan också lägger kanske lika mycket pryd på vårda det kapital man har som att försöka förmera det.
Men just analytikerna, förutom förvaltarna, analytikerna då som kanske inte vågar sticka ut hakan riktigt heller, eller det är väl liksom en liten uppfattning där ute i marknaden att det finns en sannolikhet att bolagen kommer med betydligt bättre resultat än vad analytikerkåren vågar räkna med, för att man är lite lite försiktig, men samtidigt så tror jag att man...
Det tror jag också. Man blir lätt idiotförklarad om man skulle sagt det så kanske april-maj 2020 att men tell you what, nästa år kommer vinsterna skena. Mm. Det blir ett väldigt högt personligt pris att betala om den förutsägelsen inte går in. Utan en bättre förutsägelse vad marknaden kanske tycker är ju faktiskt aktiekurserna. Och tittar man på dem så är det ju rakt upp i taket. Så det är kanske en bättre indikator än estimaten att vad säger kurserna nu? Börsen är ju väldigt bra på att diskontera saker, så att jag tror att kanske att det blir en catch-up-effekt, att man jagar underifrån nu i estimat, och att det vi kommer se är kanske att det blir mycket positiva vinstrevideringar, men de i sig kanske inte ger så mycket genomslag i kurserna, för att det finns liksom redan i prisbilden så där. Förstår du vad jag menar?
Lite
på samma sätt som att när det går neråt så jagar man liksom ovanifrån att oj, vi trodde på 80 kronor i vinst per aktie, men det blir nog 60, nej det blir 50, nej det blir 40, så det finns en eftersläpning i estimaten, medan aktiekurs är snarare ledande än en laggande variabel.
Det är lite som en Avanza som backar på en omvänd
vinstvarning. Ja, någonting sånt. Det kanske fanns väldigt höga förväntningar inför. Ja,
man växer in i värderingen istället. Hörrni, någonting annat som vi måste prata om. Idag så ringde min telefon och sa hej, och då var det TV4, ville prata Coinbase och sa efter en stund, Niklas, får vi komma? Ja, självklart, sa jag. Förbannat, tänkte jag. Jag satt i min myströja, sprang, det är inte första gången det här, sprang ut på stan, behövde köpa någonting, köpte en ny kostym och en ny skjorta, och sen så kom de hit och bubblade det här, det är ju glödhett, jag måste fråga er när ni sitter här, det är mycket humankapital i studion just nu. Coinbase kom in på börsen i USA i fjol, Nasdaq, i fjol säger jag, igår menar jag. Och det här är ju någonting som delar marknaden i två läger lite grann också. Det är en kryptobörs där värderingen drog iväg rejält, nästan 1 000 miljarder, vilket innebär att de är näst största bolag. Om vi tittar på Sverige, det är väl bara AstraZeneca som är större här. Större än hela storbankssektorn, alla fyra tillsammans. De har ett värde som är högre än både Nasdaq och New York Stock Exchange. Hur er bild här, det är ändå lite grann ett tecken i tiden. Oerhört stort intresse för kryptotillgångar. Kryptobörsen kommer in. Det blir direkt ett marknadsvärde på över 100 miljarder. Era
Gabriel,
spaningar.
Vill du börja?
Ja, precis. Nej, men alltså, kryptovalutor är ju det är fascinerande när man tittar på utvecklingen här senaste året, och det visar ju också på en enorm riskaptit där ute. Min bedömning, jag kan väldigt, väldigt lite om kryptovalutor generellt och inte minst kring Coinbase här som kom in. Men min bedömning är att här är det en stor portion spekulation i handeln. Det är väldigt många oerfarna investerare som kanske är inne och försöker tjäna en hacka för att någon annan har gjort det, etc. Och det är ju lätt att det blir en slags bubbeleffekt av det hela. Min känsla är att det är väldigt farligt att handla med kryptovalutor. Dels för att prisvolatiliteten är så extrem. Och har man inte extremt goda kunskaper om det här eller en väldigt stark conviction om att det här är nästa stora grej, så ska man nog vara väldigt försiktig med hur man spenderar sina sparpengar. Jag är ganska oinsatt i det här och förstår mig inte riktigt på hur den här typen av tillgångar kan handlas upp på det här sättet, om jag ska vara helt ärlig.
Jag får ju lov att hålla med att jag tycker att det är en väldigt abstrakt produkt. Det är mycket möjligt att jag missar någonting stort här, och att om 20 år så kommer man undra så här, varför gick jag inte in all in i krypto? Men det finns så väldigt många bra investeringsalternativ, så att ja, finansiell innovation är kul och omväxling förnöjer, sägs det ju, så att det är väldigt lätt att dras med lite grann i hypen att nu har det kommit någonting nytt. Men jag kan inte heller, och då säger jag precis som Gabriel att det finns massor med bra aktier på börsen, och det är spännande nog för mig.
Ja, men det är väl intressant det där. Just det här, Coinbase, det är ju kryptobörsen då. De har ju sagt att, och där kan man handla upp till 90 olika kryptotillgångar, och där har man ju sagt att vi har en 250 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning, kundernas tillgångar då, 11% av alla kryptotillgångar som finns i världen, och det är klart att för dem är det ju bra om det handlas, för att då har man ju transaktionskostnader som vi har courtage.
Precis.
Men det är ju nästan 100%, inte riktigt men inte långt därifrån heller, som är kopplat till den mest populära Bitcoin, och det är klart, här har vi ju, intäkterna har ju stigit 9 gånger senaste året och resultatet 25 gånger. Mm, mm. Och det kan ju gå söderut också om det är så att det blir lite svalt intresse för Bitcoin. Så
samtidigt kanske ett intressant steg i en sån här samma mognadsprocess. Vi pratade med S-kurva förut i andra sammanhang. Att det kan vara samma sak här. Nu har kryptovalutor funnits några år och nu plötsligt finns det mer legitima marknadsplatser. Mm. Det kanske blir en bättre transparens. Och det i sig tror jag kan också bidra till ett större intresse för den typen av tillgångar. Så att det är bra, tror jag, ett marknadsperspektiv att sådana här bolag kommer till börsen då. Men sen man ska själv äga det eller inte, alltså det är en annan fråga.
Ja, nej, precis. Det här blir ju som sagt legitimt då, i och med att kryptobörsen har kommit till börsen. Det stärker såklart varumärket. Vi får helt enkelt se. Vi kunde inte podda idag utan att kommentera det här i och med att det kom in igår. Alla bubblar är här just nu på börsen såklart. Det delar upp marknaden och investerarna i två läger. Men det blir fortsatt intressant att följa med. Jag tror att ni två har sagt att ni inte har riktigt så mycket koll på det här. Jag instämmer den bilden. Vi är 3, men det är kanske vi som står med skägget i brevlådan. Vi får se. Men du som lyssnar på det här, vill du köpa, köp en liten post, bygg upp den över tid i sådana fall, ha en liten del som en krydda i portföljen och tänk på riskspridningen. Förutom det, vi måste bara kommentera, JP Morgan sa nyligen också att småbolag är intressanta just nu. Varför? Ja, dels så för att de växer mer över tid och det finns nya vertikaler, nya produkter och tjänster och nya geografier och sådär. Men sen menade de också att vi har ju en effekt där bolagen blir uppköpta, utköpta från börsen, och vi har ju en jätte-M&A-våg just nu. Och det där adderar lite grann. Senaste 100 åren, det är ju en horisont som ingen av oss kan ha, då adderade det 3 procentenheter. Och här sa man att premien just nu är 43% i snitt, och det är högsta någonsin sedan man började mäta den genomsnittliga budpremien 96.
Mm.
Är det, tror ni liksom den här budvågen, M&A-vågen, har den liksom svept över ert segment? Ni är nog letar lite large cap förvisso, men ert huvudsegment, är det en stor M&A-våg där nu? Vad tror ni om det här?
Ja, kanske inte riktigt. Jag hade förväntat mig att det skulle komma fler affärer faktiskt. Men sen har ju pandemin stökat till det givetvis. Men finansierings, alltså förutsättningarna för att göra affärer är ju väldigt goda. Dels så finns en god investeringsvilja. Man ser de här riktade emissionerna som snabbt sugs upp och görs till ganska små rabatter generellt sett. Men även liksom räntevillkoren och liksom möjligheten att låna pengar för att göra affärer är ju väldigt, det är ju väldigt bra miljö för M&A, och jag tror att vi kommer se mer av den varan. Vi har börjat se det lite inom fastighetssektorn där det finns en drös av små eller ja, medelstora fastighetsbolag med bestånd på ja, under 10 miljarder. Och det, volym och skala är väldigt viktigt, i synnerhet i kapitalintensiva branscher. Så att jag tror att vi kommer se mer av den varan, och det är också en av tjusningen med att leta lite mindre bolag, för där finns alltid en teoretisk uppköpsmöjlighet så att säga, på ett helt annat sätt jämfört med om man tittar på Atlas och Volvo och alla de här stora jättarna. Så att absolut, jag tror att det kommer komma mer sånt.
Kommer att komma mer sånt. Det kommer också komma mer podderi, men inte den här veckan, mina herrar. Tusen tack för att ni gästade Avanza-podden. Det har varit oerhört roligt att ha med er här. Jag vet att som sagt det här är en intensiv dag. Ni ska få gå tillbaka och slutföra veckans tidning. Stort tack för att ni kom hit.
Tack Niklas.
Tack.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Och för dig som lyssnar ända hit, om du saknar Johanna, så lyssna in nästa vecka. Tack och hej.